hänga ute på radion?
Ja, det är du.
Ja. Vi kan kanske börja med den här önskelåten.
Ja, gärna.
Jag vill gärna höra, du vet, det här ledmotivet och Dr. Zhivago någonstans någon gång. Men det ska vara, alltså inte bara instrumentellt, utan det ska vara så också.
Jaha.
Om du kan fixa det.
Jo då, för alla senare ska det nog gå.
Men det jag vill ta upp, det är, jag har ju ett förflutet som berör ibland historia, va. Så att för mig är, jag tycker att kunskapen om historia, både internationell och svensk, den är väldigt, väldigt viktig och den kan lära oss väldigt mycket. Det finns alltså, vad jag skulle vilja säga, två axiom. Historien upprepar sig alltid. Och politiska och religiösa rörelser tenderar att radikaliseras. Om vi då går ett antal år tillbaka i tiden, vi går tillbaka till det nazistiska maktövertagandet. Då var det på det här sättet att 1932 hade man val i Tyskland till den tyska riksdagen. Och då blev nationalsocialisterna det största partiet. Kommunisterna blev nästan lika stora röstmässigt. Det som då hände var att Hitler blev 1933 rikskansler. Men totalt så fanns det då bara tre nazister i regeringen. Det var alltså Hitler själv och så var det Hermann Göring och så var det en något mer okänd nazistpotentat som heter Wilhelm Frick som blev inrikesminister. De tillhörde alltså, kan man säga, inte Hitler, men de övriga tillhörde alltså den moderatfalangen inom nazistpartiet. Men regeringen i övrigt bestod alltså av en koalition mellan olika konservativa grupper. Som då trodde naturligtvis att kom bara Hitler till makten så skulle han lugna ner sig. Och man skulle då alltså kunna styra honom. Det visade sig sen att det var inte de konservativa grupperna som kunde styra Hitler, utan det var Hitler som styrde de konservativa grupperna istället, och han utmanövrerade dem efter bara något år, va? Och sen var det alltså fritt fram för honom att praktisera sin politik. Hitler hade ju två huvudsakliga politiska mål. Det ena var en revidering av Versaillesfredens villkor, alltså Versaillesfreden, det var i freden efter första världskriget 1919. Men den här revideringen, den övergick ju rätt så snabbt till en expansionistisk politik. Man införlivade Saarområdet med Tyskland, man remitaliserade Rhenlandet, man anslöt Österrike 1938. 1938 kom också Münchenöverenskommelsen, där Tyskland tillerkändes delar av Tjeckoslovakien och där den här kände engelske statsmannen och premiärministern Neville Chamberlain kom hem och utan de bevingade orden peace in our time. Man bedrev alltså en eftergiftspolitik mot Tyskland. Och det är väldigt, väldigt viktigt att känna till detta, va? Därför att det kan vi även applicera på förhållanden i nutid. Man trodde ifrån Chamberlains och andras sida att gav man bara efter för tyska krav så skulle man alltså på något sätt kunna neutralisera Hitler skulle lugna ner sig, va? Ja, hur det gick det vet vi ju. 1939 så såg ju Hitler till att Tjeckoslovakien delades i en tysk lydstat Slovakien och sen riksprotektoratet Böhmen och Mähren under tysk överhöghet, va. Sedan i september 1939 så ryckte ju tyska trupper in i Polen och andra världskriget var ett faktum. Miljontals människor under detta vansinniga krig dödades och lemlästades och förlorade sina hem. Det är väldigt viktigt. Sen hade ju Hitler ett politiskt mål till, och det var väl så viktigt som det förstnämnda. Det var utrotningen av judarna. Antisemitismen var alltså en avgörande beståndsdel i den nazistiska ideologin. Men det var inte Hitler som uppfann varken judehatet, alltså antisemitismen, eller den här mystiska rasbiologiska läran enligt vilket tyskarna då var ett herrefolk och judarna var undermän. Det fanns hos våra socialdemokrater också, även på annat håll. Men antisemitismen är känd sedan medeltiden. I Västeuropa så kunde den ta sig vissa uttryck, som till exempel i Frankrike den här Dreyfus-processen, där en officer av judisk härkomst på 1890-talet åtalades och dömdes för förräderi, men sedan på grund av kamp från bland annat en känd författare som heter Sulla, så lyckades man överbevisa systemet om att han var oskyldig. Men den värsta antisemitismen fanns inte i Västeuropa, utan den fanns i Östeuropa, i Polen och Baltikum och Ryssland. Där hade man byggt getton där judarna fick vistas. De fick inte gå utanför gettot, och människor som vanliga män fick inte gå in i gettot utan tillåtelse till det. Sedan använde man då de här gettos medlemmarna, judarna, de användes som slagträn i politisk debatt och liknande. Så fort att någonting hände, det kan man militär motgång eller liknande, då tog sig soldater och andra in i gettorna och slog ihjäl, misshandlade och plundrade gettos befolkning. Och den sista pogromen, den är i rum så sent som 1905. Så det är sånt mer, lite mer än 100 år sedan. Sen var det så att det fanns moderata nazister. Jag har tidigare nämnt Wilhelm Frisch som är inrikesminister, men även Göring. De här människorna, även om de satt högt i toppen i den nazistiska hierarkin, så var de lite mer måttfulla i sitt agerande mot judarna. Men till en annan grupp, och till den gruppen hörde Goebbels och Himmler bland annat. Hade man en helt annan syn på det så kallade judeproblemet. Och där menar jag ju att man bör ju redan, alltså även i Sverige på ett relativt tidigt stadium, varit medvetna om hur farlig den här inställningen var, alltså hur negativ det var mot judarna, hur hatisk propaganda var till exempel i olika tidningar, där Stürmer med mera. Partiet hade en chefsideolog som heter Alfred Rosenberg, och han var känd för sitt oförsonliga judehat och sin vilja att expandera Tyskland österut. Den här Alfred Rosenberg föddes 1893, och han kom ifrån Baltikum. Liksom en viss annan känd potentat som jag har här i Malmö som heter Ilmar Reepalu. Han är också från Baltikum, han är från Lettland.
Vänta nu lite här, Magnus. Alltså, ja. Nu kan man naturligtvis dra resonemangen väldigt långt. Det är viktigt med kännedom om historia. Ja. Men att med det här begreppet skyldig genom sammankoppling, guilt by association, överhuvudtaget blanda in Ilmar Reepalu i resonemang, mycket detaljerade resonemang om nazism och namngivna personer. Det är en oerhörd förolämpning mot Ilmar Reepalu om han nu hör på programmet. Och det är rent förtal, eftersom det här når ut till en mycket stor mängd lyssnare. Ja, alltså det ska vi inte alls ägna oss åt. Och sen vad jag vet är inte Ilmar Reepalu från Lettland utan från Estland.
Nej, han är från Lettland.
Än från Lettland?
Ja,
så
var det.
Nej, men alltså så, det är ju intressant, och du har helt rätt att det är viktigt med kännedom om historia. Även om jag så vill bemöta det här att historien upprepar sig alltid. Det kan hända att den gör principiellt, men konkret gör den det aldrig. Man kan, eller på samma sätt, aldrig om man sticker ner handen i en flod och tar upp den och sen sticker ner den igen, får handen att möta samma vattenatomer som den mötte förra gången. Det är alltså en skillnad mellan det generella och det konkreta som man måste anföra om man påstår att historien upprepar sig alltid. Men ja, det var mer än anmärkt. Men däremot, om vi här, och vilket jag hoppas att du också vill, om vi vill bli tagna på allvar, så ska man vara mycket konkret, man ska vara saklig, men framförallt man ska ha rätt för sig. Och det är inte rätt, utan i högsta grad orätt att blanda in Ilmar Reepalu i det sammanhang som du nu var på väg att göra. Så det ber även jag om ursäkt för.
Ja. Det som man då kan säga med en parentes är det att Ilmar Reepalu är pro-muslimsk. Det hoppas jag att vi är överens om.
Nej, Ilmar Reepalu själv innerst inne resonerar. Det har vi inga belägg för.
Nej,
men däremot har vi belägg för att han gör mycket stora ansträngningar för att dra in den islamiska delen av väljarkåren i Malmö i socialdemokratin.
Ja.
Det gör han.
Ja.
Och det gör han ju då tydligen med godkännande från högsta partiledningen och parallellt med den verksamhet som Broderskapsrörelsen bedriver. Så att han har ju på det viset, ska vi säga, eldunderstöd i propagandan ifrån Broderskapsrörelsen inom socialdemokratin. Men däremot är jag ju helt säker på att han följer den socialdemokratiska devisen, makten framför allt. Det är alltså väldigt viktigt att socialdemokratin har och behåller för evig tid har kvar maktinnehavet. Och där drar han sig alltså inte för, han drar sig inte på något sätt för att vara på sammankomster där det bara finns muslimer och vädja till dem och få deras ledare att förmå dem att rösta på socialdemokraterna. Och det här är alltså oerhört farligt, men det bekymrar honom tydligen inte att man på det viset får in islamisk tankegods och så småningom också islamiska regler inom socialdemokratin. Och det kommer ju då att sluta med att det är inte socialdemokraterna som får nytta utav de här islamiska väljarna, utan det är istället islam som får den svenska socialdemokratin att bli ett verktyg för införandet av sharia-lagar. Och detta är oerhört allvarligt. Och det innebär ju också i sin förlängning en kategorisk kritik av judar och kategorisk antisemitism och antisionism. Och då är man är på det konkreta planet att man kan skönja ett mål för de krafterna. Det är alltså inte bara islam det är frågan om, utan det är också frågan om extremvänstern, målet att förinta staten Israel. Så på det viset har du ju rätt, men att blanda in Ilmar Reepalu i samband med Adolf Hitler och Alfred Rosenberg och Heinrich Himmler och så vidare, det vill jag avstyra med största bestämdhet.
Det man kan säga, det är ju det att den gode Ilmar Reepalu, det finns ju en bild, den har du sett naturligtvis i tidningen, där man ser den gode Ilmar sitta vid sidan av den här Jamaren här, och sen så ser man då i fonden ett stort porträtt av Khomeini. Ja, den känner du till, den bilden. Och likadant så är det ju också ett faktum att
vi kanske ska berätta här att det var i Skånska Dagbladet fredagen den 18 februari 2011 på sidorna A4 och A5, och den här bilden med Khomeini, det var på A4.
mörka, och den, alltså bilden var ju väldigt tydlig, man kunde ju liksom inte missa vad den föreställde. Man genast igen Reepal, och man kände genast igen bilden på Khomeini.
Och i Skånska Dagbladet var den dessutom i färg.
Ja. Och det vet vi också det att den gode Ilmar Reepal, vid något tillfälle före valet så tyckte han att Malmös judar skulle be muslimerna om ursäkt för vad Israel ställde till med mot palestinierna. Och det var väl då som Mona Sahlin ingrep och så att säga tog honom i örat. Men jag vet inte vad man ska säga om det yttrandet. Man får väl säga att yttrandet är i sig omdömeslöst, men jag vet inte om den gode Ilmar Reepal är så omdömeslös. Jag tror faktiskt att det var vad han tyckte vid det tillfället.
Ja, det tror jag också att det var.
Och man kan ju säga det att jag tycker väl kanske inte att man ska fälla sådana uttalanden. Jag tycker att ett sånt uttalande, det tycker jag är antisemitiskt, därför att då blandar man nämligen samman två saker. Man blandar ju samman, alltså judarna här i Malmö har ju inte ett enda dugg med Israels militärpolitik eller inrikespolitik att göra. Det är två helt skilda saker.
Ja, och för de som inte riktigt förstår dig kanske jag ska komma med en mycket konkret förklaring. Och först vill jag säga att jag stöder för min egen del helt den israeliska statens politik i Mellanöstern, helt och hållet. Personligen, men om vi nu ska gå in på det, varför det nu är sådan skillnad, jo, det beror på att Israel är en demokrati, och Israel har både massmedieorgan och politiska partier som står i den skarpaste motsättning mot varandra. Och det finns en betydande minoritet i Israel. Och jag tänker inte då på araber som bor i Israel, utan jag tänker på judar i Israel som vill ha en helt annan politik. Som vill lägga om kursen och avbryta den politik som nu bedrivs i Israel, alltså i staten Israel. Och dock måste man ju utgå från att det finns samma splittring bland de judar som finns i Malmö och finns i Skåne och finns i Sverige. Och det vet jag, där är ibland judar som uttalar sig i massmedia och som starkt kritiserar den judiska statens politik. Och det är därför, alltså beroende på den här splittringen, det är och förblir helt fel att skuldbelägga, om man nu betraktar det som en skuld, alla judar i Malmö för den israeliska statens politik. Det är alltså skillnader mellan judarna i Israel och mellan judarna i Malmö. Och därför är det helt fel. Hoppas du...
Ja, visst, det är jag håller med. Absolut, tror jag. Ja. Inga problem alls. Och jag får säga att jag tycker nog att om man gör ett sånt uttalande så tangerar man, kan man väl säga nästan att det är nästan är ett antisemitiskt uttalande. Det är man alltså skuldbelägger, som du mycket riktigt säger, man skuldbelägger människor som är helt oskyldiga, som inte har med saken att göra.
Nej, och som dessutom kanske själva tycker att det är helt fel vad Israel åstadkommer.
För att då avsluta lite om det här första andra världskriget, så ska man komma ihåg det att de människor som röstade på Hitler 1932, när de sedan vaknade upp efter kriget, så kände de naturligtvis en oerhörd frustration, en oerhörd ånger. De tänkte, väldigt många tänkte naturligtvis här, varför röstade vi på Hitler? Vad är det vi har hjälpt till med att ställa till? Va? Och då ska vi komma ihåg det, att det jag menar att man kan lära sig av historien, de här människorna som då insåg, som kände alltså en oerhörd ånger inför den medskyldighet som de upplevde att de hade till de här hemskheterna som sen kom att äga rum under andra världskriget. Där ska vi komma ihåg att där har vi ju haft val ganska nyligen i september månaden, va? Och då röstade ju folk företrädesvis på alliansen eller de rödgröna istället för, som jag menar, att man skulle ha röstat på Skånepartiet och SD, va. Och då ska man ju komma ihåg att för någon vecka sedan så mottog ju Säpo ett hot från Al-Qaida med hot som terrorattack mot Sverige. Och där fanns också en film med en somalisk pojke, han talade alltså god svenska. Så att jag förmodar att han antingen har varit bosatt eller är bosatt i Sverige, för jag tror inte att man lär sig svenska i somaliska skolor. Men han talade då hotelser mot Lars Vilks, mannen bakom den här rondellhunden, och han visade att man skulle skära halsen av honom, va. Och jag tycker det är väldigt intressant, va, därför att där kan man alltså dra en parallell till nazismen, att de radikala krafterna inom islam kommer att bli tongivande liksom de radikala krafterna inom nazismen blev tongivande. Islamisternas terrorattentat kommer naturligtvis att öka, och jag menar det är bara en tidsfråga innan vi får alltså terrorattacker i Sverige som kommer att döda svenskar, lemlästa svenskar. Det har vi haft i London, vi har haft det i Lissabon, men det kommer vi att få i Sverige också. Och då frågar jag mig, hur kommer då de människor att känna sig som har röstat på de här etablerade partierna? De har naturligtvis tänkt precis liksom människorna gjorde 1932. De har alltså inte förstått vart åt det verkade. Men jag tycker nog ändå att man borde kanske ha sett lite grann. Jag menar, vi vet ju hur islamisterna agerar. Vi vet ju vad som hände i New York. Vi vet ju vad som har hänt ute i Europa. Vi förstår att det här är människor för vilket människoliven inte har någon som helst betydelse. Inte ens tar man alltså hänsyn till människor som har samma konfession som de själva. Och långt mindre människor som till exempel är kristna eller tillhör andra religioner. Och jag menar, det är ju dit som vi är obestridligen på väg åt det hållet. Alltså det är någonting som vi får leva med. Och där kan vi ju inte på något sätt inbilla oss att vår svenska regering ska kunna bemästra situationen. Och det ser vi ju att när vi har alltså personer i ledande partier som då lierar sig med de här krafterna, inte med terrorkrafterna, men man lierar sig med människor som är muslimer, man vill ha deras röster, och man ser det som så, som du nu sa, att ändamålet helgar medlen. Och det är naturligtvis alltså det blir en utveckling som förfärar på alla sätt.
Ja, visst är det så. Och vad det gäller Moderaterna så är det ju oräkneliga bevis på detta. Den här riksdagsledamoten ifrån Göteborg som visar sig vara en radikal islamist. Och statsministern som tillbringade en hel timme i ett halalslakteri. Och nu detta att de inte gör någonting åt det som är grundbulten i alltihopa, nämligen meningsbildningsfriheten. Nu ska de tillsätta en stor utredning om public service, vad jag förstår, till våren. Men där står redan nu i Skånska Dagbladet att man avser att licensbelägga mobiltelefoner, i varje fall sådana mobiltelefoner där man kan få in tv-program. Och då är man väldigt nära det de hade i Nazi-Tyskland med radiomottagare som oftast hade kabel. Man tog emot signalen centralt och sen satte man upp högtalare överallt där det fanns folk. Och vanliga radiomottagare, de var plomberade så att det gick bara att höra tyska sändare. De kallade folksempfänger.
Ja, ja.
folkmottagare. Och man kan ju säga att en mobiltelefon är en typ av folkmottagare. Nu ska där betalas tv-avgift även för dem. Och då blir det en ännu mer effektiv utspridning av den här hjärntvätten som pågår i Sveriges Radio och TV. Man är inte alls intresserad av att öppna upp det så att motstående intressen kan komma fram och stå mot varandra. Alltså anhängare av kärnkraft och motståndare, och anhängare av islam och motståndare, anhängare utav euron och motståndare och så vidare. Det är det som behövs i en livlig och fungerande demokrati. Men det är man inte alls intresserad av att åstadkomma. Och då visar det sig igen en gång att enda möjligheten att komma till rätta med detta och att kunna avvärja det islamiska hotet, det är att så fort som möjligt åstadkomma skånsk självständighet. Så att vi själva kan ta tag i detta. Nu är det då för de som säger att ja, men vi har ju religionsfrihet och man kan inte förbjuda folk att i sitt inre verkligen tro någonting. Nej, det är möjligt, säger jag, men man kan i alla fall försöka. Och det bästa försöket här, det är då, precis som du är inne på, det är information, kännedom, sakkännedom om historien. Och kännedom om vad islam egentligen är för någonting. Och där jag brukar framhålla att syfilis är en kroppslig sjukdom som kan botas med penicillin. Men islam, det är en psykosocial sjukdom som är mycket, mycket farlig och smittsam. Och den kan botas med information, återigen information och ytterligare information. Och så småningom bearbetning som leder till ett uppvaknande och en väckelse och en omvändelse. Så att personerna en efter en förklarar att de är inte längre muslimer, betraktar sig inte själva längre som muslimer. Och då ingår i det bland annat förbud mot spridande av islamisk information, förbud mot slöjor självklart, beroende på vad de står för. Och förbud mot moskéer och minareter, och förbud mot Koranen. Och om det så behövs, en religiös polis. Man har en religiös polis i Saudiarabien, och upprättar vi inte en egen som står för det sekulära samhället, så kommer vårt samhälle att till sin väljarmajoritet bli smittad av islam. Och då är det inte långt kvar till att vi får en annan religiös polis, nämligen en sådan man har i Saudiarabien. Och de här stackars människorna i Nordafrika och Mellanöstern, de kommer inte att få någon demokrati förrän de själva en efter en lämnar islam. För islam går inte att förena med demokrati. Det är helt omöjligt. Och där behövs alltså mycket grundläggande information. Och det går ju att göra det, men man måste försöka, man måste börja någonstans. Och vi har redan börjat. Vi har börjat för 10 år sedan, och vi pratar ju väldigt mycket om detta nu i närradion. Och jag tror nog att de som motsatte sig det inom partiet från början, de blir mer och mer benägna att hålla med. Att här måste vi verkligen gå den vägen. Därför att det farliga med islam, det är just det som du också berättat, det är att man betraktar döden som värdefullare än livet. Så långt gick inte ens nazisterna. Nazisterna var oerhört måna om att inte i onödan offra egna. Det blev ju mot slutet helt fruktansvärt när till och med vanliga meniga soldater fick rätt och plikt att skjuta kamrater som inte gick emot fienden, och det betraktades som feghet inför fienden. Men det var mot slutet, men fram tills dess var man ju mycket noga, som sagt, var med att inte offra sitt eget folk i onödan. Men där känner islam inte alls någon hämningar. Och då, det betyder ju då att för islams motståndare är det fullständigt livsfarligt. Och det är också därför som de väknar på många håll, men de väknar inte i Israel.
Nej, det gör de inte.
Nej.
Tyvärr är det ju så att väldigt många vanliga svenskar, de bagatelliserar ju faran med islam. Och jag märkte igår så Laila hade ett program och då var det en man som ringde in. Och han sa en del saker som jag reagerade mot, va. Bland annat sa han så här: islam har inga politiska ambitioner. Och där har vi historien igen, va. Redan 100 år efter Mohammeds död så hade ju araberna erövrat hela Nordafrika, hela den pyreneiska halvön. De besegrades 732 vid Poitiers. 1644 besegrades de utanför Wien. Jag menar, vad är detta? Då hade man politiska ambitioner. Det har man naturligtvis fortfarande. Därför att det är nämligen på det sättet att, som vi har hört i ditt program, islam är ju en teokratisk religion. Man blandar alltså samman politik och religion. I Sverige är det på det sättet att man kan ju vara socialdemokrat och man kan samtidigt vara medlem i pingströrelsen, man kan vara ateist, man kan vara vanlig protestantisk kristen. Men så är det ju inte när det gäller islam, utan det är ju politik och religion invävt i vårt annat. Det är alltså förenat. Och det är också så att det styrs, det är ju Koranen som styr. Och Koranen kan man inte ändra. Så jag menar, det är ju väldigt, väldigt tråkigt att det finns svenskar som så att säga inte har fått upp ögonen. Därför att den typen av synpunkter, då menar jag, är livsfarliga. Därför att då förstår man inte hur farlig den här utvecklingen är. Vad säger du, Kalle?
Jo, visst är det så. Och för att anknyta till ditt resonemang om maktövertagandet 1933, och hade nog velat komplettera med riksdagshusbandet och fullmaktslagarna med mera. Men vad jag vill säga det är att hade det svenska folket blivit utsatt för en folkförförare utav Hitlers kaliber, så hade förmodligen den personens framgång i Sverige varit mycket, mycket större än den i Tyskland. Så vanliga tyskar ska inte alls känna någon skuld över vad som inträffade under de åren. Det var inte deras fel, utan det var ett monstrum till människa som hette Adolf Hitler. Och var han än hade hållit på, så hade det fått liknande eller ännu värre resultat. Det var alltså Hitlers skuld personligen, allt det. Men då kan man ju också konstatera att det på sätt och vis var lättare att komma åt nazismen än vad det är att komma åt islam. För islam har inte alls någon organisation och någon ledningscentral som man då med moderna metoder lätt, eller mer eller mindre lätt, hade kunnat slå ut. Och sen då liksom förstöra hela den här ondskefullheten, utan den har redan nu 1,3 miljarder anhängare. Och det hjälper inte, och det ska man inte heller göra, att bearbeta någon med våld, utan här är det upplysning och propaganda och sakkunskap och envishet som är det viktigaste.
Jag hoppas du håller med mig om att det är alltså det vi upplever idag, det är alltså, när det gäller islam, det är precis lika farligt som det som Tyskland och andra länder i Europa upplevde på 30-talet.
Ja, det kan man ju diskutera i all oändlighet, och det är ju nog och förblir världshistoriens största förbrytelse det Hitler åstadkom. Men det var ju tidsbegränsat, det är ju med att Hitler förr eller senare skulle avlida på ena eller andra sättet. Men däremot, islam är inte knutet till någon person på det viset att man kan skönja att den här vidskepelsen försvinner, utan det är en vidskepelse som sprider sig av sig själv som någon sorts virus. Och den kan eventuellt återuppstå, men det fordras alltså här att alla människor i hela världen får insyn och insikt i vad det är frågan om och lämnar den här vidskepelsen. Och då måste vi börja där vi är, det är Malmö i Skåne, för att få bort den.
Föraktet för människor, det är ju säkert, alltså det är genomgående både hos nazismen, kanske inte när det
gäller. Ja, men det återigen så var det inte en uppfinning utav dem, utan där är en viktig person i den skeendet, det var ju Lenin, som förklarade att om man är tvungen att ta livet av 80% av befolkningen för att få kommunismen införd, så är det offret inte för högt, utan det måste man vara beredd att ta. Och att mörda oskyldiga barn, det satte de ju igång med redan då. Det väckte ju världsvid förtrytelse och upprördhet när infanterister med mausergevär, eller vad de nu hette på den tiden, sköt tsarens barn i en källare
i
Ekaterinburg var det, ja. Sverdlovsk heter den väl sen under den kommunisttiden, men det kvittar. De här stackars barnen, de hade inte gjort någonting, och det hade förmodligen inte tsarfamiljen heller, eller tsaren heller.
Nej, nej.
Men de fick order av Lenin, och de sköts där rakt upp och ner.
Och det var inte bara
dem, utan det var... Nej, nej. Och sen hade vi då mördandet utav armenierna och utav turkarna, där alla drevs ut i öknen tills att de dog utav umbäranden. Barn och gamla och kvinnor och alla umbärarna, de tvingades där i döden. Och det finns ju belagt redan då på den tiden att Hitler gjorde något uttalande i början på 20-talet, att vem bryr sig nu om armenierna? Och då menade han att om han skulle avliva all världens judar, ja, vem skulle bry sig om det om 100 år? Och därför fordras en ständig bearbetning av detta med fakta, med upplysning, och inte minst nu det stora hotet vi står inför, islam. Och den här personen som ringde, Laila, ja, det är en typisk sådan person som man måste ta fram fakta för, som är ovedersägliga. Att islam hör ihop med politik, ja, då får vi berätta lite grann om Turkiets historia under Kemal Atatürk. Som vi kom fram till detta att man måste till och med ge militären i uppdrag att hela tiden passa på islam och ingripa när islam höll på att växa sig stark igen. Och där har vi den svenska regeringens okunnighet om historien, där de nu applåderar att detta odemokratiska moment i den turkiska författningen är borttaget. Att militären inte längre har den möjligheten att agera i Turkiet. Men de som är anhängare till islam i Turkiet, de applåderar ju att de har sluppit att behöva vara rädda för militären längre. Och nu är ju vägen för islam, även på det viset, förberedd, den vägen in i Europa som stoppade, som du sa, utanför Wien på 1600-talet. Ja. Nu går den på annat sätt, inte med militär styrka, utan med vanlig islamspridning in i Europa.
Infiltration kan vi kalla det för. Det kommer vi infiltration.
Undergrävande verksamhet. Ja. På samma sätt som kommunismen tog över i Ryssland, att de menige soldaterna, de blev kommunister och slutade att lyda sitt befäl och gav sig iväg hem istället. Det åstadkom freden i Litovsk.
Men infiltration är naturligtvis väldigt effektivt.
Ja, visst.
Det är det idag. Och när man då från statsmakternas sida är så oerhört godtrogna, och jag vet inte, det är väl en blandning av godtrogenhet, dumhet och
intresse.
Ja. Alltså man har stora intressen jag kan tänka mig till exempel att om man är moderat, så tycker man att vi ska ju exportera olika svenska produkter till de här islamstyrda länderna, och sen så ska vi ju ta emot olja och liknande. Jag tror att man gör även kapitalistiska ekonomiska överväganden.
Ja.
Det är nog rätt så säkert, va? Och det, ja. Men man har alltså ingen känsla för den vanliga svensken liksom, utan här höjer vi pensionsåldern och här ser vi ju till så att det kostar mer och mer och mer när det gäller flyktinginvandring. Man tänker på de här flyktingbarnen liksom, som man placerar överallt, vad de kostar. Och det nämnde du, tror jag, igår eller förrgår. Och då ser man det att man bryr sig helt enkelt inte om den vanliga svensken.
Nej, det gör man inte. Och förresten, det är en annan intressant jämförelse nu när du tar fram allt detta, som man kan göra. Lenins motivering till freden i Litovsk, där de ju, där Ryssland, eller det som då blev Sovjetunionen, ingick fred med Tyskland med mycket stora landavträdelser. Du vet, Polen sträckte sig på den tiden långt in.
Jo, 1918.
Ja, just det. Och han motiverar det med att det kvittar, därför att kommunismen behöver bara någon bondbyar för sitt som utgångspunkt för sitt segertåg över hela världen. Och de trodde ju då att revolutionen i Tyskland var väldigt nära förestående. Det är också liksom islam. Alltså, islam behöver inte ha någon större landområden från början, men sen sprids det som en, precis som vi säger här, psykosocial, mycket farlig sjukdom som underminerar hela mänskligheten. Och avskaffar ränteberäkningar, avskaffar studier i nyttiga ämnen, för livet och yrkeslivet nyttiga ämnen, och ersätter det med krav på inlärning av hela Koranen. Och som värdesätter livet efter jordelivet högre än själva jordelivet. Och förtrycker kvinnor, och åstadkommer enormt djurplågeri. Och tvingar småflickor in i livslånga äktenskap utan att de har en möjlighet att komma ur det. Alltså, det är en fruktansvärd vidskepelse för människorna och för naturen och miljön och på alla sätt. Och om detta får vi inte veta någonting i Sveriges Radio och TV. Utan vi är nu tvingade att betala, och ska tydligen betala även för mobiltelefoner, beroende på den här moderatledda regeringen.
Och där ser vi liksom vad som har hänt när man då har satt sin tilltro till att Moderaterna skulle ge oss ett bättre Sverige. Men det tycks ju inte ha blivit på det sättet. Så att jag upprepar när jag har sagt tidigare att de människor som röstade, vad jag menar med fel i valet 2003, jag hoppas att de röstar rätt 2014. Att de röstar på Skånepartiet här i Malmö och i regionerna, att man röstar på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet.
Ja, och jag ska också passa på att påminna om vad som händer om en vecka, onsdag i nästa vecka, den 2 mars, att klockan 13.00 då inleds rättegången mot mig i Malmö tingsrätt för Mohammed tavlorna. Det är den rättegång som från början Ilmar Reepalu drog igång. Och den blev väldigt intressant, för då gäller det just yttrandefriheten. Blir jag friad, vilket jag utgår från, ja, då är ju de affischerna fria. Och då står det även tidningar och radio och tv, eller tv och vilka som, fritt att återge dem. Visserligen har vi upphovsrätten till det här, men där finns undantag för upphovsrättsregler, och det gäller bland annat publicering efter rättegångar och så. Och då ska vi säga vilka tidningar och tv-program det är som vågar visa de här affischerna.
Då bör man även kunna använda dem till exempel i nästa val.
Ja.
Om de alltså inte fälls, så bör man kunna använda dem.
Ja, alltså det enda då, det är ju copyrighten.
Ja.
Alltså det upphovsrätten, för de har ju försedda med ett sånt här upphovsrättssäg. Men har man enligt regelverket rätt att göra det så ändå, så kan man göra det. Annars får man ju vända sig till Skånepartiet och be om den rätten.
Ja. Men det är ju ingen som hinner att under nästa val använder de här och sätter upp dem om de blir fria.
Nej, just det.
Och det får vi utgå ifrån. Alltså det är ju, man får ju säga det att vi fick ju redan under Gustav den tredje tiden en relativt generös tryckfrihet och yttrandefrihet. Och man får ju verkligen hoppas, förligen så har ju man sett under senare år att man har inskränkt tryckfrihet och yttrandefrihet på olika sätt. Men man tycker ju att någon gång skulle väl i varje fall rättsmaskineriet inse att man kan inte fortsätta på den. Då får vi ju precis som in i kommunistdiktatorn, nazistdiktatorn, att där får man alltså inte yttra någonting som inte är i samklang med vad etablissemanget tycker ju.
Nej, men även detta har världsvid betydelse, därför att i den här organisationen av islamiska stater har man ju bestämt att deras regelverk står ovanför FNs. Och det innebär bland annat att den text som jag, eller vi